Varmt välkommen till Riket Sammans och detta kortavsnitt som är ett samarbete med och reklam för Saveland, där jag pratat med Charlie Söderberg om ett rikare liv. För det är ju så här, jag tycker ju så här, pengar och ekonomi är viktigt, för pengar skapar vissa möjligheter, löser vissa problem, men det är långt ifrån allt. Så i här intervjuar jag en gammal vän här då, Charlie Söderberg, om vad är ett rikt liv för honom. Och vi kommer in på många olika kloka saker, som att för honom handlar det om att vara ute på risk, att ha ihop olika delar i livet, göra skillnad för andra, men också det här att det är svårt att lista ut vad ett rikt liv är, utan det är något som man behöver liksom prova sig fram till över livet och också våga misslyckas. Så då pratar vi om det här att inte ta sig själv eller misslyckande på så stort allvar. Vi pratar om det här som man i USA pratar om, fail fast. Vi pratar om att se möjligheter liksom i motgångar och kriser, och att våga lita på sin inre liksom känsla. Så att jag hoppas att du gillar det här avsnittet som har liksom det här temat ett rikare liv. Det kommer ett par kort avsnitt med Charlie till, för vi gillar att prata om de här sakerna. Och sen, eftersom han jobbar på Saveland nu för tiden och Saveland erbjuder investeringar, så är det viktigt att komma ihåg att alla investeringar är förknippade med risk. Man kan förlora hela eller delar av sitt kapital, och man ska aldrig investera pengar man inte har råd att förlora. Men det är precis som vanligt, och du kommer kunna läsa mer både på riketsammans.se/risk eller på Savelands hemsida. Så jag tycker inte vi gör det svårare än så här, utan här kommer Charlie och ett samtal om ett rikt liv. Varmt välkommen, Charlie.
Tack så mycket.
Vad roligt att ha dig här.
Och vad skönt att sitta liksom lite så här, att du kör och jag åker med.
Ja, men exakt.
Jag är så van i poddar att det är jag som behöver jobba.
Ja, men exakt, exakt. Uh-huh. Men du, jag tänker så här, du är ju här idag sponsrat via Saveland.
Ja.
För de som inte känner till Saveland, hur är 60 minuters pitch?
60 minuters pitchen på Saveland. Nej, men Saveland gör ju det som många banker gör, fast man ser till att kunden sitter på vinsten. Det vill säga, vi plockar in kapital som investeras i lån och krediter för företag och personer. Och istället för att vi tar den vinsten, så tar vi en liten avgift, och sen så ser vi till att den personen som sätter in pengarna får helt enkelt hela avkastningen på det. Och det gör att vi ligger på 7, 8, 9, 10, 11, 12 ibland, beroende på vilken av våra räntorobotsprodukter man använder.
Mm. Ja. Och man hittar det på...
Ja, saveland.se. Och då är det Saveland. Det, själv från början tänkte jag att det var som Disneyland, att det var Saveland. Men det är Saveland som sparar låna.
Okej, okay, ja, vad bra. Mm. Men du, jag tänker så här, vi träffades ju egentligen för, alltså det är nästan, ja, 16, 17, snart 20 år sedan.
Jaha.
Det är helt crazy.
Ja. Men du ser inte en dag äldre ut, ja. Du är så gammal ut redan då.
Nej, exakt, exakt. Så. Men jag tänker så här, för det är så roligt, precis som du själv säger, att alltså, du och jag är ofta så mycket i de här programledarrollerna. Mm. Mm. Så jag tänkte så här, att du ska få prata, för att jag gillar ju liksom så här, du vet, här lite livshistoria, lite resor.
Mm.
Och du har ju verkligen gjort en spännande resa.
Ja, det kanske. Ja.
Ja, nej, men lite liksom från fastighetsmäklare och gatuartist till att liksom, vi hade ju balansekonomi ett antal år tillsammans, och sen driva eget och Saveland.
Ja, men bra. Om jag ska börja, kan jag säga så här, jag har egentligen bara en... Förutom att jag har munläder, då, som min morfar sa, liksom att jag kan prata, så har jag en egenskap som jag har liksom slagit mynt på genom livet. Och det är att jag råkar vara född eller tränat i uppväxten på empati. Inte liksom som att jag gråter när djur blir skadade saker, utan jag kan sätta mig i andras huvud och titta ut och förstå hur de tänker, vad de behöver höra för att komma vidare och grejer. Så det liksom har varit min grej. Mitt första, jag började jobba som ogräsrensare och såna här saker. Men om man bortser från det, mitt första vettiga jobb efter att jag slutade som gatartist, när jag stod och jonglerade och kastade kniv i gathörnen i Visby, så började jag jobba med försäljning. Därför att, helt enkelt det, trots att jag var jätteung, så visste jag instinktivt vad människor behövde höra för att kunna fatta köpbeslut. Liksom. Mm. Inte kränga på dem skit de inte ville ha, men liksom, vad är det egentligen, i det här fallet var det boenden då? Vad är det egentligen för frågor som behöver, det vet folk inte för övrigt.
Mm.
De går på visningar och öppnar kylen och kollar på så här hur många äggfack det är, som om en fastighetsaffär på 18 miljoner ska, beroende på hur många ägg som får plats i kylen. Liksom, eller?
Ja. Ja, men precis, man vet inte. Så söker man. Men jag tänker så här, utifrån ett perspektiv så här, för jag vet att du har pratat mycket om ett rikare liv. Mm. Så kan liksom sen när du tittar tillbaka, liksom hur, vad är ett rikare liv för dig? Och,
ja, men,
eller ett rikt liv?
Ja, bra, tack. Därför att du skulle säga, det första man behöver förstå om ett rikt liv, och det är liksom min lilla brasklapp innan jag svarar, det är ju att den frågan är individuell.
Mm.
Därför att det är så lätt att det sitter två experter som du är och så berättar vi vad ett rikt liv är.
Ja,
och så tänker folk så här, ja men det där håller jag med om eller inte håller jag med om. Men vad helst jag säger nu så vill jag att den som lyssnar, lyssnar utifrån perspektivet, vad är ett rikt liv för mig då? För det kan ju vara någonting annat.
Mm.
En del älskar att resa, en del vill helst stanna hemma. En del handlar om att ha ett liv full fart och äventyr, och för någon annan handlar det om lugn och ro och förutsägbarhet. Och en vill ha mycket människor kring sig hela tiden och ingenting. Men bara det att jag i ganska unga år gick en utbildning kring coaching och personlig växt och började ställa mig den typen av skitjobbiga frågor om, ja, men vad är egentligen ett rikt liv för mig? Vad är det jag vill ha? Man bortser från så här lottoreklamens färdiga paket om hur det borde se ut, eller mammas färdiga paket, eller statens färdiga paket. Och det var ju en jävla skitfråga att få. Så den frågan tror jag aldrig man listar ut. Till att börja med, jag tror inte att det är någon som man sätter sig i lotusställning och sen kommer det till en, utan man får hitta på. Men sen behöver man ta det påhittet på allvar. Vad helst jag bestämmer så här, ja men det här är vad jag vill ha i mitt liv. Ja men gör det då. Mm. Liksom skaffa det då. Det finns ju inget värre tycker jag än att träffa människor som 20 år senare fortsätter prata om, ja men man skulle ju vilja att liksom, ja men och så, jag vet inte hur många gånger jag har föreläst, för jag har ju föreläst massa gånger, när det kommer fram människor, ofta gubbar, och säger liksom, det här borde man ju ha hört för 20 år sedan.
Mm.
Och så träffar de 10 år senare och de säger fortfarande, ja det där skulle man ha hört. För, du vet så här, snart har det gått 20 år och de säger fortfarande det. För man har fokus på vad som inte blev istället för, vad kan jag göra med det jag har? Jag tror att du som sa till mig någon gång ett citat som var, istället för att leta efter en perfekt affär, ta en affär och så gör den riktigt bra.
Mm.
Och så tänker jag det också. För mig ett rikt liv, till att börja med att jag känner att jag är på risk hela tiden. Jag vill inte vara för förberedd när du och jag ska podda som idag. Jag vill inte skriva ut kartan i detalj i förväg när jag ska åka till Tokyo. Jag vill inte tacka ja till konsultuppdrag eller jobb där jag vet precis hur jag ska göra. Utan jag går igång på och tycker att livet blir rikt när jag är, när det är lite pulspåslag och lite på riktigt. Och då så hör du ju direkt att för några skulle det vara rena mardrömmen, men för mig är det,
ja,
är det mycket, typ, mycket, mycket roligare för mig, så det är ett rikt liv för mig. Sen är ett rikt liv för mig att inte ha det så skitnödigt, alltså okay, jag har till exempel inte kollegor och vänner, styrelse och familj, arbetstid, fritid, sommar, vinter, alltså för, jag gillar att det där ska gå ihop. Jag vill kunna liksom att du och jag bli sena på det idag, för vi sitter och fikar och snackar om annat, för vi är också kompisar. Och jag gillar att den, Sävelen tackade jag ja till att göra det uppdraget för, därför att deras vd är en jävligt skön kille och vi satt och tog en öl och så tänkte jag så här, här är ett kul gäng, här kan vi göra saker, de här kan jag tänka mig åka på semester med. Så att för mig är det ju, många vill förkorta hur lite kan jag jobba så jag kan vara ledigt så mycket som möjligt. Det är liksom inte mitt mål. Det är inte ett rikare liv för mig. Ett rikare liv för mig är att när de frågar om jag har jobbat mycket idag, så får jag säga, har jag jobbat? Ja, om man tittar från ett håll kanske jag har jobbat skitmycket. Om jag tittar från ett annat håll kan jag knappt känna att jag har jobbat alls. Liksom. Mm. Det är min jakt.
Men är
liksom.
Inte det ganska så här, nu spelar vi in detta på så här annandag påsk.
Ja.
Som för alla ska vara så här, men det är ju en röd dag.
Ja, det är ju en röd dag idag. Ja.
Men hur, liksom så här, hur landade du i det här? Eller liksom, har det varit så här att du har liksom det har mejslats fram, eller har detta varit tydligt? För jag tror många upplever så här, ja men det låter ju bra att han har listat ut det.
Mm.
Hur listar jag ut det i mitt eget liv?
Ja, men jag tror att det är släkt med det förra jag sa kring att liksom kasta mig in i liksom djupa ändarna poolen lite grann. Att du kommer aldrig lista ut det. Du får skaffa dig någon tes. Så att jag tror att man ska prata i formen av, jag tror att det här är ett rikt liv för mig. Och sen har man fan en skyldig att gå ut och testa det. Och jag har provat andra saker. Jag provade för några år sedan, så var jättemycket människor som lyssnade på mig när jag föreläste eller kurser eller gjorde saker, som ville bli digitala nomader.
Mm.
Och då kändes som att fan, det där med digital nomad, det verkar vara grejen. Liksom. Mm. Så jag la till det, att jag vill ha ett liv som är fritt i plats. Att jag, det jag gör och den jag är, det kan jag vara var helst, om det är i Spanien eller i Alperna eller i Stockholm eller i Malmö. Och så testade jag den tesen ett år. Och som alla lopp man springer, man måste bara springa dem fullt ut när man springer dem. Digitalisera, gör det här, Och sen så satt jag och tittade mig omkring och konstaterade, nej men det här är ju verkligen inte min grej. Det är typ, jag är så lite digital. Ja, men alltså, det var inte ett rikt liv för mig, det var tvärtom. Det var inte ett rikt liv för mig. Att ha mina kastruller, mina knivar, mitt skrivbord. Jag älskar inredning, jag vill ha det på mitt sätt. Det passar mig mycket bättre än att vakna bak i någon liksom folkvagnsbuss bara för att jag kan surfa hela dagen. Då är det bättre att jag åker och surfar en vecka och sen åker jag hem igen. Liksom. Så där vill jag inte ha det där gränslösa. Uh-huh. Men det är ju för att, det är ju som liksom, nu är Ronja tillbaka på Netflix här. Det är ju som att säga, jag ska gå akta mig för att trilla älven. Var ska du göra det? Ja, men jag måste göra det vid älven om det ska vara någon mening. Så jag tror så här, man skaffar sig en tes och sen testar man den. Det finns ju den klassiska, bli rik snabbt så du listar ut att det var tydligen inte grejen. Så kan du gå vidare sen då. Liksom.
Men det är en vanlig invändning, för vi är ju så lika där. Mm. Men vanlig invändning som brukar komma från sidan är så här, men jag vill inte pröva det där, för tänk om det inte är den grejen så blir jag av med drömmen.
Ja.
Alltså vad tänker du?
Ja...
Alltså jag har den här hobbyn, men jag funderar så här, jag skulle vilja starta eget, men om jag startar eget och jag gör detta så kommer det inte längre vara min hobby.
Nej.
Alltså står den här farhågan.
Ja, jag har inte haft den. Alltså, dels är jag ju en fan av fail fast.
Mm.
Testa då. Liksom, gör det fullt ut, ge det 6 månader, ge det 1 år eller någonting sånt. Liksom. Man har ju ändå 100 år, så 1 år är inte hela världen. Och blev det inte författarkarriär, då får du väl gå tillbaks till och hobbyskriva då. Och sen... inte ser det som ett misslyckande, utan nu är jag klokare. Nej, jag är ingen rädd för att titta efter på det sättet.
Men där skulle jag väl säga så att du är ju en av dem som verkligen... Du har ju hjälpt mig att skifta synen på misslyckande.
Uh-huh.
För jag upplever ju det. Du är ju inte jätterädd för att misslyckas med grejer.
Nej, nej.
Hur har du blivit det? För mig, du vet, så kan det ju fortfarande vara så här. Jag tänker så här, men jag har försökt, jag har lärt mig någonting. Men den initiala känslan är ju så här, helvete vad dålig jag är. Eller liksom, alltså förstår du, att jag gillar ju inte det där misslyckandet.
Ja, men nu ska du ju få, då ska du få ett tråkigt svar.
Ja.
Och det är också släkt med min tredje sak som gör mitt liv rikt. Jag var väldigt mobbad när jag gick i skolan, när jag var liten. Eller under ganska många år. Och några saker jag tog med mig från det. Den ena var, från att försöka vara så osynlig som möjligt, så levde det fram till att en av de sakerna som är ett rika liv för mig, det är att göra skillnad för andra. Alltså när jag känner att jag har fått saker att hända i världen som annars inte hade hänt, då är det ett rikt liv för mig. Så det är liksom mitt tredje ben av de tre. Det är liksom inte hålla på att dela upp saker, utan ha ihop det, att vara på risk hela tiden och att göra skillnad för andra. Det är mina tre. Men den där mobbingen har också lett till att jag gick ut livet med väldigt lågt självförtroende och kanske låg självkänsla också. Så att jag har liksom misslyckande har jag provat på hela tiden. Jag har känt mig misslyckad liksom, och det var inte så farligt. Det gick bra det med. Och sen hade jag ju en period när jag fick otroligt mycket beröm. Du och jag och Lennart och Pia, vi var liksom ute och föreläste och det var fulla rum och alla tyckte att vi var liksom fantastiska och saker. Och jag gjorde tv-serier, liksom Lyxfällan och Tonårsbossen och Plus. Och det var som att det gjordes tidningsartiklar om att vi var liksom de ekonomins räddande änglar och grejer. Jag tog aldrig det på så stort allvar, för jag tänkte så här, det handlar ju inte om mig. Det är ju någon omvärldsprojicering av att de behöver någon ängel här. Just nu är jag, nästa vecka är någon annan. Och den liksom... hälsosamma förhållandet till att vara fantastisk har jag nog också när det gäller att vara värdelös liksom. Mm. Det handlar ju inte om, det spelar ju inte jättestor roll. Du sa när vi fikade att Andrea hade varit på en middag när de gick varvet runt och så pratade om vad de jobbade med. Jag jobbade med det. Och så var det någon som sa så här, jag jobbar som barnpsykolog på centret för ätstörningar för unga flickor liksom. Och då stannade rummet upp och så insåg alla det intressanta. Du är ju den enda här som har ett jobb. Vi andra pysselsätter oss med grejer, absolut. Och det är väl bra att det finns dammsugare och att det görs ergonomiska stolar och att människor som är halvlika rika blir lite rikare. Men liksom, du borde ju ändå vara så här, här är det viktigt att vi inte misslyckas. Liksom. Men för mig är det ju som att så här, har du och jag hittat på ett företag, antingen blir det en succé eller så gör vi väl konkurs. Världen verkar ju klara sig ganska bra ändå. Och liksom, jag älskar min hustru. Jag hoppas hon finns kvar hos mig. Men tar det slut, då löser vi väl det, då hittar väl hon någon ny då, och så hittar väl jag någon ny. Alltså jag är inte så engagerad i att det säger så mycket om mig, vare sig min framgång eller min bakgång. Och jag tror att jag blir en livsfarlig spelare på plan, just därför att jag är mer engagerad i att spela spelet än att vinna matchen. Och jag tror att jag har större liksom processorkraft på att spela, för att jag inte håller på att stirra på vad, ja, tycker har de på läktarna om mig, vad står det, ligger vi över, ligger vi under, utan, och sen är jag jävligt slug på att sätta mig när matchen är slut och liksom verkligen kolla på statistiken, bollinnehav och hur vi gjorde och konstatera, det här kan vi skruva på. Men det är också en fas när jag inte är självkritisk utan mer bara försöker lära mig, okej, okay, vad var det som gjorde att vi vann, eller vad var det som gjorde att vi förlorade. Så att jag tror att det finns en hälsosam att kunna ta sig själv på inte så stort allvar. Alltså, det är ju väldigt få, liksom, få människor du har haft liksom, i din släkt som någon idag kommer ihåg att de gjorde någonting överhuvudtaget. Alltså. Eller hur?
Yeah, yeah, yeah.
Och så kommer det vara med mig om 100 år. Det är ju inte som att det kommer vara några liksom, Charlie Söderberg-dagen. Det är liksom ändå skitsamma. Alltså, det är ju lite skitsamma. Yeah. Och det där tycker jag är komplext. Det kanske är just nu då, tycker jag är en stor fråga. Kanske en egen podd. Hur man å ena sidan kan vara totalt engagerad på plan i matchen, därför att annars är det inget kul. Ja, det finns inget värre.
Spela matchen på allvar.
Ja, liksom försöka spela tennis med någon som fnissar när de missar. Det är det värsta. Alltså, antingen så spelar vi, och då spelar vi fullt ut, annars är det inget kul. Å ena sidan, men å andra sidan, komma ihåg, det spelar ju ingen roll. Det är ju inte, vi är ju här för att vi ska liksom hålla igång blodpumpen och leva tills vi är 100. Det är ju det det handlar om. Det handlar inte om tennisen. Tennisen är bara en ursäkt för att hålla igång blodpumpen liksom. Ja. Och det tycker jag är, jag tror att många kan känna igen sig att man skaffar sig jobb därför att man tänker, det här är en bra utmaning, det här kan jag lära mig någonting av, det kan vara nyttigt i min karriär. Och sen för 3 veckor har man svårt att sova beroende på kvartalsrapporten, trots att det inte ens min kvartalsrapport, det spelar ju egentligen inte skitstor roll liksom.
Mm.
Ja, det tycker jag är svårt. Jag tycker det är svårt att vara engagerad. Borde vi bjuda in vår kompis Niklas. Mm. Hur är man engagerad men tillräckligt smart för att förstå att det är bara en saga liksom.
Mm. Ja, vilket jag tror är högst relevant, alltså förhållningssättet till jobbet. Där många av oss går så här all in.
Man läser ju om sådana här investerare, snubbar och bankpersoner och grejer. Och sen är det något projekt som går i skogen. Och antingen går det i skogen därför att de har gjort olagliga saker. Eller så går det i skogen och de har gjort lagliga saker. Men egentligen är inte det så viktigt. Det intressanta är, och då hoppade de från ett hus liksom.
Ja.
Hur hamnar man där? Att livet känns värdelöst bara för att 1 miljard är borta liksom.
Mm.
1 miljard är ju, vad är det då?
Mm. Nej, men jag tänker även alltså, i det lilla så tror jag att många har det engagemanget i jobbet. Att man är så här 10 år, liksom 15 år på samma jobb. Och sen händer det någonting och så inser många, som jag brukar säga så här, att alltså, där, ofta så här, lojalitetsgraden från ditt där du är anställd till dig versus du till arbetsgivaren är ofta inte på samma nivå.
Nej.
Vilket vi upplever.
Ja.
Men jag tror att vi ibland har eller du har sammanfattat det så här att ja men liksom när, gör allvaret till lek och gör leken till allvar, att när matchen pågår spelar den fullt ut. Men
det är nog inte från mig, men det är, jag håller med dig. Det tycker jag är.
Men hur tränar du på det då?
Ja, men jag tror att det är den här berömda ringen som det sägs att de romerska kejsarna fick, där det står det här kommer också gå över. Liksom,
this too shall pass.
Ja, this too shall pass. Jag tror att det hjälper mig delvis. Och sen så tror jag att det är den här empatiska förmågan, att jag är bra på att titta ut genom andra människors huvud. Och gör jag det, då blir jag ju inte lika självupptagen, därför att i andra människors huvud är ju inte om jag gick ner 6 kilo i vikt eller 4 kilo i vikt, om jag sprang det där loppet eller inte sprang det, för dem är inte det så viktigt, och då blir jag fångad av att nej, det är ju inte, det är bara jag som har hittat på det liksom.
Ja.
Så, men det är en ständig träning. Alltså jag tror också att tack vare att jag har jobbat med balansekonomi, vårat personlig utvecklingsbolag som vi precis har lagt ner och avslutat, och en rad andra kurser och sådana saker, så tror jag ändå att jag har haft en sån oförskämd tur att få omge mig med människor som ställer den här typen av frågor. Att jag får tänka på hur jag tänker varje dag. Jag tror att om man är en sån här gymperson, då får man liksom tänka på hur man håller kroppen och liksom, vilken muskel aktiverar jag. Det liksom blir en del av ens naturliga grej. Sätter man sig i bilen, tänker man, och man ser kanske muskler på ett annat sätt än vad jag gör. Jag har fått som en tankar. Jag har fått 20 års träning av att intressant. Nu har jag en tanke i huvudet. Vad kommer den leda till om 3 år om jag bär på den tanken? Eller den där personen har den och den tanken. Och så, liksom, det har jag ju, det har varit min muskelgrej. Liksom.
Men det upplever jag så här, en grej jag har tagit med mig från dig. Som är så här, du behöver inte ha ett svar till frågan just nu. Utan så här, du kan bära med dig en fråga. Liksom, och sen bara så här, anteckna varje svar till den frågan som kommer upp, men du behöver liksom inte agera på den förrän om en månad eller 2 månader eller 1 år. Till och med så här, bär med dig, vad är det du brukar säga, var kvar i frågan, stå kvar i frågan.
Häromdagen läste jag en sån skylt som jag faktiskt aldrig hade sett, en citatskylt jag aldrig hade sett, bara det, som var: jag tar hellre en fråga som inte går att besvara än ett svar som inte går att ifrågasätta. Det tycker jag var...
Ja, men absolut.
Men jag tror det, alla smarta grejer vi har i vårt liv som det liksom genuint gör skillnad, vad vi ska bo eller om vi vill göra en sån livsförändring eller vem man vill leva med eller starta företag, det är ju saker som inte liksom så här, hur löser du det? Kan du flytta till Japan? Det tar ju inte 30 sekunder. Det är klart att det första spontana är, nej, det går inte. För jag har barn och jag har det och studion och grejer. Så här. Det är ju frågor som man behöver hänga kvar i lite längre. Liksom, i kanske någon månad eller en vecka och komma på ett sätt, 2 sätt, 3 sätt, 4 sätt. Och sen vips, så har man en tes och så spelar man den matchen fullt ut. Eller så spelar man den inte. Liksom.
Ja. Men jag tänker så här, vi ska ju börja avrunda här snart också. Så här. Om du skulle säga så här, för nu är du också 40 plus som jag.
Gullig du är. Fyller 50 år, så att jag är 40 plus är jag, absolut. Ja.
Om du skulle liksom så här titta tillbaka till Charlie för 20 år sedan, 25 år sedan, vad hade du gett för liksom tips eller råd?
Köp bitcoin och sälj de 20. Nej. Vad hade jag gett för råd? Jag tror nog att om jag ska svara autentiskt på frågan, så tror jag att det är samma råd som jag ger många företagare som jag får chans att coacha och jobba med, och det är sparka fortare. Alltså det finns en stolthet i de spel man spelar, att man hänger kvar för länge. Man bodde för länge på ett ställe man inte trivdes. Man drev en affär som gick minus för länge. Man höll kvar i en relation som man visste var dödfött för länge för att liksom hitta... Hur behåller jag ansiktet ur den här affären eller den här företaget eller den här relationen eller vad det är. Och där så skulle jag ju unna mig själv att jag tror att jag hade kanske sparat. Jag hittar på, för det är alltid rätt romantiskt att titta bakåt, men jag hittar på att jag kanske hade sparat 3-4 år i energibatteri om jag tidigare hade gjort det jag innerst inne visste att det här var liksom dödfött. Men det är lätt att säga det, för att det kanske är saker som jag har i mitt liv som jag flera gånger tänkte vara dödfött som nu gör det rikt. Så att jag är inte ens säker på att det är ett bra råd, men det rådet hade jag nog gett. Vad hade du gett för råd till?
Nej, men, bara kort på den replik. Jag kommer från styrelsehållet. För jag hade ju ett tag att jag skulle vara styrelseproffs. Så jag har gjort mina 25 plus styrelseuppdrag. Ska jag sammanfatta det?
Inte ett rikare liv.
Nej, precis. Det har jag, gud, ja, exakt. Men man fattar beslut för sent och gör för lite. Så när man väl har fattat beslutet alldeles för sent, så gör man dessutom för lite. Att man tar inte... Vi håller, precis som du säger, vi håller kvar så länge av något som har varit. Så att absolut. Men är det samma roll som du hade gett till, för du har också en tonårsson som snart också är så här 18-ish.
Ja.
Vad är det samma, så här, du vet, om du skulle skicka iväg honom hemifrån, så här, vet, detta,
ja, det gör jag ju, det pågår ju hela tiden. Råd väntandes med nej, men jag tror att, men det kan ju också vara beroende på vilken son jag har eller så, som jag upplever. Nu kommer en sån här 40-plussare som upplever att ungdomar är nu för tiden. Så är det ju att jag skulle vilja ingjuta mer mod i honom att testa grejer. Alltså det, jag blir orolig för den passiviteten. Eller jag blir orolig för passivitet överhuvudtaget.
Ja.
Det blir jag. Och när jag ser det hos min son Primus, då blir jag extra orolig. Jag säger, men gör det. Testa det. Åk på det. Liksom, vad kan jag säga? Ring dem. Ja, men jag har skickat ett meddelande. Får vi se? Liksom. Det är så här, jag själv gillar ju när jag går all in på grejer. Jag tycker att det är roligt att laga en middag. Som nu jädrar ska vi kopiera Nobelmiddagen här. Eller liksom, nu gör vi den här galna resan rakt ut i skogen. Alltså, det är sånt som jag bär någon rädsla att livet ska gå mig förlorat för att jag har för dåligt närminne, bara glömmer bort grejer. Så när dyker, ja. Saker dyker upp så bara, ja, vi bokar in det, vi gör det, vi får det hända. Och det upplever jag väl att en del människor jag träffar som är i min ålder och är bittra har liksom inte haft så kort mellan huvudet och musklerna, utan de sitter där, ja, fast kanske, eller jag vet, kanske i Italien, kanske i Frankrike, ja, det låter jobbigt. Jag tror också så här, jag jämfört med några vänner, här är ett gott råd. Jag hade turen tidigt tillsammans med min fru Andrea att bestämma att vi hade liksom inte på en lista att livet skulle vara enkelt och bekvämt.
Nej.
Och det ser jag människor som liksom har sorterat projekt efter vad som verkar enkelt och bekvämt och riskfritt. Hur den lilla skillnaden mellan roligt, spännande, utmanande och liksom bekvämt, enkelt, riskfritt gör så otroligt skilda liv. 10 år senare, 20 år senare, ja. Så har en person liksom fortfarande inte renoverat det där köket man ville byta redan när man köpte lägenheten, och någon annan har liksom upptäckt världen. Så man ska vara väldigt försiktig med vad man tänker och vara vaksam på. Vad är det för jord som mina planter växer ur? Liksom? Har jag hittat, för hittar man på grejer där, som att livet är jobbigt, nu gäller det att göra det enkelt.
Ja.
Har man riktigt otur, lyckas man med det, och så sitter man där med ett enkelt liv. Det brukar vara bittert.
Jag såg någon som, du vet, min mamma hade ju sånt i sitt grovkök, sån här bild på en bajskorv som kom ut ur en toalett, så stod det så här: livet är ett helvete, håll ut. Jag var såhär, vad fan, det måste du ta bort.
Det är så mycket som är konstigt, eller liksom, varför säger bajskorven det? Och varför kommer den, alltså jag vet inte.
Ja, men, nej, jag håller med dig jättemycket i det här att våga prova. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Och det vet jag ju också så här, apropå det innan också, att jag kommer, när jag misslyckades på något, så kom du ju till mig och så var så här, jag var ganska så här, nu har det gått åt skor. Det var så här, ja men grattis, vad är det bästa med att, vad är de 10 bästa sakerna?
Ja, men det kan jag säga till lyssnarna, 2 saker så här, när saker inte går bra, att ta, det är så himla lätt att göra listan efter varför det är dåligt.
Ja.
Så, och den behöver man ingen hjälp med, det klarar man. Men ofta sitter jag med mina klienter och hjälper dem att titta på, vad är det som är bra med detta då?
Ja.
Men jag vill inte att hon ska lämna mig. Nej, men hon har gjort det nu. Så låt oss kolla på, vad är öppningarna? Liksom, jag tror att det är en amerikansk uttryck, låt aldrig en bra kris gå till spillo. Liksom. Det finns grejer, och de behöver man jobba lite, apropå 5-minuters-mötet, från att hitta. Så att det ska jag säga så här, när ni misslyckas, leta efter, vad är bra med det då? Du behöver inte tycka om det, men du kan titta på, vad öppnar det här upp för? Vad blir det för möjligheter? Vad kan jag släppa taget om? Och den andra rådet till lyssnarna så skulle jag säga, var försiktig med vad du mäter.
Ja.
För det som mäts blir gjort.
Mm.
Mäter du BMI, då kommer du ha ett liv där du har fokus på vad du kan äta och inte äta och hur mycket man ska springa. Mäter du pengar på kontot, då kommer du sitta där och käka Dagens Industri till frukost och kanske missa din barns uppväxt. Mäter du hur många likes du får på sociala medier, då kommer du vara närvarande i skärmen och inte närvarande till livet. Mäter du snyggaste trädgården, då kommer du vara där ute och få böjd nacke och solbränna. Du kommer mäta, så välj några saker som du säger, det här tror jag ger mig fokus på saker som jag vill utveckla. Så man inte mäter bara det som är, apropå lätt och utmanande, mät saker som är lite svårare att mäta, om det får igång dig i områden där du vill växa, istället för att bara mäta det som råkar finnas rakt framför näsan. För då är det risk att man får ett liv som handlar om bankkontot, badrumsvågen och hur många år man varit gifta. Jag är gift i 20 år, nu fick den frågan, hur har man en långt äktenskap? Alltså, jag har aldrig haft fokus på att, varför skulle man mäta hur långt ett äktenskap är? Jävlar, vilken sjuk mätbarhet. Det är väl något annat man mäter äktenskapet. Och sen blev det kanske långt då, om det andra mätandet gick bra. Liksom. Ja, du fattar vad jag
menar. Jag fattar precis. Mm. Ja, men snyggt. Nej, men för jag tror att det där är också viktigt, för att det är så lätt att säga att, ja men då, det är lätt för dig, du har aldrig misslyckats.
Nej. Liksom. Ja, det är precis.
Men jag skulle snarare säga, är det inte snarare så att det handlar snarare tvärtom, att man vågar gå och misslyckas, och att man misslyckas så många gånger, men man förhåller sig inte till det som ett misslyckande, utan att det är lärdom.
Jo, jag har 2 bra citat på det. Nu blir citatjakt där, men det ena är att Pelé missade fler gånger än en genomsnittlig fotbollsspelare, men han sköt oftare.
Ja.
Liksom. Och den andra är någon som sa så här, och när du säger att du har en dålig dag, är du säker på? Kolla efter så att du inte bara hade 10 minuter som var dåligt och sen någon kring och tänkt på dem hela dagen. Liksom. Det är ju det.
Ja, alltså,
folk är inte misslyckade. De har någon jävla grej där de hade hittat på att det skulle bli på ett sätt, det blev på ett annat sätt. Och sen är det de fokar på hela tiden. Hela festen blir förstörd för man har åsikter om att man hade fel skor på sig. Liksom.
Ja, alltså jag skojar, för så sent som igår så sa jag till min dotter, så bara, men hon bara, det är så dålig dag. Bara, varför var det bara en dålig minut?
Ja. Och hon bara, kanon, tack. Jag tar den coachingen. Wow, livsförändrande. Tack pappa.
Exakt så var det, exakt så. Eller inte.
Eller inte, ja, jag förstår.
Ja, men snyggt. Du, Charlie, jag tycker så här, fantastiskt stort tack att du delar med dig så himla generöst och prestigelöst. Och jag sitter och skrattar för det är så här, gud vad många så här saker jag kopierat. Mm.
Liksom, ja, du ser.
Och att det är roligt. Men jag tänker så här, detta är inte, det finns ju fler. Ja. Så här avsnitt som vi har med lite olika teman. Ja. Så att för dig som har lyssnat och tittat, bara skriv i kommentaren om du har en fråga, fundering. Saveland hittar man på saveland.se.
Yes.
Och så ses vi snart igen.
Det gör vi. Tack för idag.